Du lyssnar på Genghis Khan av Dick Harrison, inläst av mig, Cecilia Walton Agrell. Oceanlik eller rättfärdig? Genghis Khan föddes med ett öde som utstakats av himlen ovanför oss. Han var en ättling till Bertecino, vars namn betyder gråvit varg, och Quai Maral, vargens maka, vars namn betyder vacker hjort, som korsade sjön och bosatte sig vid floden Onon vid Burkan Kaldun, där Batachikan föddes till dem. Med dessa ord inleds den mongoliska litteraturens historia och berättelsen om världens största erövrare, så som den uppfattades och omhuldades av hans egen familj under decennierna efter hans död. Verket som bär namnet Mongolernas hemliga historia skrevs vid den döde erövrarens eget hov och var länge synnerligen hemligt, rent av okänt, men är numera en välkänd historisk källa, översatt till engelska och tillgängliggjort på internet. Allt annat hade varit märkligt. Genghis Khan är, trots att han föddes i en avkrok av nordöstra Asien som knappast någon utomstående har besökt, och trots att han levde för 8 sekler sedan, en av världshistoriens mest namnkunniga och mest skräckinjagande individer. Han är fast rotad på en tvivelaktig plattform som han delar med Alexander den store, Julius Caesar, Attila, Napoleon Bonaparte och Adolf Hitler. Men vars claim to fame huvudsakligen består i att de frambesvor och utkämpade krig som slukade miljoner människoliv. Det är åtminstone den signalen namnet Genghis Khan sänder ut till oss moderna västerlänningar. Säg Genghis Khan, och inför vår inre syn stormar den grymme mongolhövdingen fram i spetsen för arméer av beridna steppkrigare, fast beslutna att lägga städer i aska och riken i ruiner. Om man är i behov av en gestalt att hänvisa till när man vill påpeka att det sannerligen inte var bättre förr, finns det ingen som går upp mot Genghis Khan. Han, eller rättare sagt minnesbilden av honom, har blivit en mental projektion, närmast en personifikation av det vildsinta barbariet, det organiserade våldet och de mörka tidsepoker som allt som oftast tas i bruk i egenskap av motbilder till vår civiliserade nutid. Och ändå vet vi så lite om honom. Ingen kan säga hur Genghis Khan såg ut. Det saknas autentiska porträtt, och de sentida avbildningarna avslöjar mer om respektive kulturs historieuppfattning än om Genghis Khan själv. I Yuan-dynastins Kina, som kontrollerades av hans ättlingar, blev det kutym att skildra honom som en äldre vis man vars ögon skådar ut mot oändligheten utan tillstymmelse till ondska eller girighet. Det är den bilden som ofta dyker upp i uppslagsböcker och andra referensverk och som pryder omslaget till denna bok. Inom det persiska miniatyrmåleriet, som också det blomstrade i ett rike som styrdes av kanens familj, framställdes han snarare som en traditionell turkisk sultan, tronande i ett främre orientaliskt hov. I de senaste seklernas Europa har konstnärer och illustratörer tävlat om att avbilda honom som en vildsint mordgalning och krigsförbrytare. TV-seriernas och filmernas Genghis Khan är en ännu mer splittrad personlighet. En gång på 1950-talet antog han till och med John Waynes gestalt och gav sken av att ha plockats upp från Vilda Västens rancher och saloner för att göra Centralasien osäkert. Ingen vet heller vad hans namn betyder. Det måste ha varit viktigt och imponerande, eftersom Temujin valde det själv när han triumferande såg ut över sitt enade steppimperiums hövdingar och krigare år 1206, men de nutida förklaringsförsöken går vitt isär. Den vanligaste tolkningen är att namnet Genghis går tillbaka till ordet Tengis, som betyder hav, ocean eller vitt omfamnande. När mongolerna uttalade sig om Baikalsjön använde de gärna denna term. Men förklaringen är inte invändningsfull.